En podcast från Aftonbladet.
Sveriges två största partier verkar må gott just nu. Det är glada miner, det är positiva tongångar, det är självförtroende och stolthet och liksom pepp. Men vad har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna egentligen att glädjas åt? Ska de verkligen vara så här avslappnade med ynka 3 månader kvar till valdagen? Och kommer det soliga humöret att straffa sig för Andersson och Åkesson? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson. Runt bordet med mig finns My Råvädder.
Hej.
Och Olof Svensson.
Hej.
Vi spelar in podden lite tidigare än vanligt den här veckan. Det är mycket som ska hinnas med innan vi drar till Almedalen och det är midsommar och det är allmänt bråda tider. Innan vi drar igång med dagens ämne så skulle jag bara vilja att vi snabbt berör det faktum att Aftonbladets granskning kring Fållökna-stiftelsen, som ju många av er har noterat där ute, den har nu lett till att Birgitta Ed, alltså statsminister Ulf Kristerssons fru, kommer att utredas av domkapitlet. Alltså efter den här granskningen då så har Strängnäs stift fått in ett 10-tal anmälningar mot Birgitta Ed och då ska alltså domkapitlet kolla om, ja, undersöka om hon är lämplig som präst. Vad ska vi säga om det, My?
Men det är väl helt naturligt att man måste utreda någonting om det kommer in en massa anmälningar. Sen så har ju stiftet där hon jobbar i Strängnäs sagt att hon kommer fortsätta och jobba som vanligt under den här utredningen. Så att jag vet inte hur stora växlar man ska dra på det egentligen.
De är skyldiga att göra en utredning, eller?
Jag gissar det om det kommer in en anmälan. Och det är ju, det här handlar ju om att man ska utreda om hon har utövat sitt prästyrke på ett korrekt sätt. Man får ju inte använda sitt prästerskap i andra verksamheter än att vara präst.
Nej, precis. Alltså, det handlar om huruvida verksamheten då i Birgitta Eds stiftelse på Fållökna är förenlig med prästlöftena. Jag kan citera då stiftsjuristen Lotta Lind. Hon säger så här: anmälningarna står i relation till det som uppmärksammats i media och om det är förenligt med prästlöftena som att följa kyrkans ordning och att utöva uppdraget så att kyrkan blir uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Det säger hon till Dagens Arena. Men Olof, den här granskningen, hur har den påverkat statsministerparet, skulle du säga?
Jag tycker det är svårt att säga. Det har ju fått mycket uppmärksamhet, den här granskningen. Sen så är ju Ulf Kristerssons bild av det hela att den är lögnaktig, att det är fel, att bara för att man är där och rensar lite i några buskar så är det inte så att man får något fint jobb i regeringskansliet. Och det här med präst, den här senaste vändningen, där har man kanske lite svårt att tänka mig att hon skulle då bli avkragad, som det heter formellt, på grund av detta. Och jag delar Mys bild av att kommer det in anmälningar så måste de ju såklart göra någon slags utredning för att se vad som har hänt. Men man ska nog inte dra på för stora växlar på detta.
Nej, vi får se vad som händer. Ni kan följa den här granskningen fortsatt på aftonbladet.se. Men idag ska vi rikta uppmärksamheten mot Sveriges två största partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, och deras respektive ledare Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson. Båda verkar av olika anledningar befinna sig på varsin ganska god plats just nu, och vi ska analysera varför det ser ut så. Jag tänkte att vi ska börja med att prata om Sverigedemokraterna och om Jimmy Åkesson, för de ägnade sig ju i helgen åt en så kallad val-kick-off. Och platsen för det här skådespelet var hotellet med det fascinerande namnet Scandic Infra City i Upplands Väsby, Olof. Du var ju där. Gick du att förstå varför det heter Infracity?
Nej, ja, jag tror att det är en företagspark som heter så. Men man tänker sig att det ska vara någon slags infrarött ljus över hela salongerna, men så är det inte.
Det är så inne nu med infraröd bastu, det kanske du har hört.
Nej.
Nej, det är det i alla fall.
Jag tänker mer på Felicia och My System.
Alla har vi våra olika referenser. Men okej, du var på Infracity. Och hur var stämningen då? En sliten fråga, men den fyller ju sitt syfte.
Jo, men det måste man ändå säga att den var bra. De brukar ju, Sverigedemokraterna har ju fortfarande den här lite underdog-mentaliteten och de går liksom runt där och tänker att det är lite vi mot världen och så får de då, blir de peppade av olika tal och så vidare. Jag såg till och med några som unnade sig en stark öl till lunchen, satt där och njöt en långflaska Mariestad.
Du vet att stark ölslunch, det är kanske det finaste som finns.
Är det det danska i dig igen som talar?
Ja, korrekt. Elefantölslunch. Nu, där är vi någonting på spåren.
Det här är någonting som Sverigedemokrater brukar försöka göra. Och att jag vet att på alla sådana här event man har varit på så har de ju försökt stoppa sina medlemmar för att ha stark ölslunch för att det blir så himla stökigt på eftermiddagen. Men de har uppenbarligen inte lyckats.
Nej, och det var inte något stök när jag var där, utan det satt folk som såg ut att ha det trevligt.
På Infracity, Upplands Väsby. Alla platser är bra för en fest.
Som huvudpunkt under dagen så hittade man naturligtvis Jimmy Åkessons tal. Jag letade upp det på YouTube där det förtjänstfullt låg ute och jag vill spela upp en bit ur det.
Faktum är att vi i många mätningar nu ligger till och med bättre till än vad vi gjorde vid den här tiden inför förra valet. Så att vi som parti har just nu kanske inget underläge. Vi har ingenting att skämmas för, tvärtom. Men det spelar ju ingen roll, därför att vi ingår i ett lag. Och det laget måste vinna. Varje dag räknas. Varje minut, varje sekund fram till den 13 september räknas. Och det är inte kört. Det är inte för sent. Tvärtom, Sverigevänner, vi slog ur underläge också under hela den förra mandatperioden. Och det var först på valnatten, och ganska sent på valnatten dessutom, som det vände. Och det går att vända även det här. Vi måste vända även det här, och Sverigevänner, vi kommer att vända även det här. Så är det.
Ja, bland citaten som jag tyckte var spännande var det: det är inte vi som har underläge. Vi har inget att skämmas för. Vi ingår i ett lag som måste vinna. Att förlora är inte ett alternativ. Alltså, ska man se det här som någon slags pep-talk på steroider? Det var den ena idrottsflosken efter den andra. Han skulle elda igång sina massor, Åkesson.
Ja, så är det ju. De som satt och lyssnade på detta är ju då Sverigedemokrater som ut i landet som ska då nu gå ut och kampanja och försöka locka väljare. Så att det var ju liksom hela syftet med den här konferensen.
Har du sett talet i efterhand, Mi?
Ja.
Vad tyckte du?
Ja, men det var väl lika dela skrämsel och det som Olof var inne på, det här vi mot världen och allvar. För att han behöver peppa igång sina valarbetare, för att även om det som han var inne på här, att det är inte de som är problemet, så har ju hans sida i politiken ett problem eftersom de har sånt underläge. Och det kan ju sänka ambitionerna eller motivationen hos vilken valarbetare som helst när det är sånt stort glapp, och det var det han ville överbrygga.
Men det har inte sänkt motivationen hos honom, det tyckte jag var så tydligt.
Nej, men han har ingenting att förlora heller. Det här är ju ändå ett parti som kanske vinner, men kanske inte förlorar. Alltså, förstår du hur jag menar? Det finns inget, om de inte kommer in i en regering den här gången, så är det liksom status quo för Sverigedemokraterna. De har ju inte suttit i regering, de förlorar inte regeringsmakten på det sättet. Men de kan vinna. Så att jag tror att de har ju ett annat utgångsläge.
Mm. Du nämnde det här att han skrämdes. Och det tyckte jag var lite intressant, för han raljerade ju kring hur en rödgrön regering skulle kunna se ut och försökte verkligen skrämma publiken genom att säga saker som: då sitter Nooshi Dadgostar där som justitieminister och så får vi Daniel Heldén som energiminister. Och folk buade i lokalen när han nämnde de här personerna. Han pratade om Morgan Johansson, han pratade om Bengt Westerberg. Jag antar att han pratade om folk som han då ser som vänsterspöken. Nu var ju det här ett tal till de redan frälsta, men kan sån här skrämseltaktik funka även på väljarna, tror Jimmy Åkesson?
Ja, han tror det, jag tror inte det. Även om jag såg att Gustav Fridolin gladde sig åt att bli nämnd i politiska sammanhang.
Ja, det gillade han.
För första gången på länge. Men det var ju lite underhållande var det ju att nu vet vi vad det är som härjar i Jimmy Åkessons mardrömmar i alla fall. Det kanske inte är den där mannen av utländsk härkomst som han skyllde på när han ramlade av sin säng och slog upp sitt ögonbryn, utan det låter ju mer som att det är liksom Mona Sahlin, Bengt Westerberg och Greta Thunberg som härjar runt när han lägger sig ner och det börjar snurra i hans huvud.
Alltså Gustav Fridolin som sitter i morgonstudion och gör ett handhjärta. Det är det värsta han kan tänka sig.
Det får man inte göra, enligt en sverigedemokrat.
Nej, men han gav ju liksom en bild här av hur, vill ni verkligen ha det så här? Vill ni att det ska vara vakna till morgonstudion i SVT dagen efter valnatten och så sitter Mona Sahlin där i glädjetågar och Gustav Fridolin gör handhjärta. Det är väl hans bild av det värsta som kan hända.
Jag tyckte också att han var väldigt tydlig med utmaningarna som partiet står inför, vilket ju ändå är ovanligt för politiken. Att man målar upp vad problemet är och är ganska tydlig med det. Och att man sen beskriver hur man ska ta sig igenom de problemen. Sen har det att göra med det som jag pratade om innan, att han har ganska lite att förlora ändå. Och då kan man ju måla upp problemen på ett annat sätt eftersom de bara är någonting man ska övervinna och inte någonting som kan dra ner en på något sätt. Men jag tycker ändå att det var... att det är ändå intressant att Jimmy Åkesson har ju en annan inställning där. Alltså... en tydligare inställning till vad som är problemet.
Men jag tyckte också att han lät, jag kan inte släppa det här med att han lät så förväntansfull på något vis. Alltså, frågan är hur kan han vara så positiv och förväntansfull? Och jag skulle nästan vilja kalla honom för optimistisk i sitt sätt att prata. För att, alltså med tanke på alla mätningar som indikerar en stor förlust för Tidö så undrar jag, ni ska få några alternativ. 1. Han kan inte räkna. 2. Det handlar om förnekelse. Eller Jimmy Åkesson har något hemligt i rockarmen som vi inte känner till. Det My skulle kalla för en game changer som kommer att ruska till varelsen på ett sätt som är positivt för Tidö. Alltså vilka av de här alternativen lider han av, eller man ska säga?
Jag tror att det vi ser här är väl egentligen hur han målar upp Sverigedemokraterna som den stora räddarna, alltså riddaren på den vita hingsten som kommer galopperande mot Tidö och ska rädda dem. Det tyckte jag med var bilden som han målade upp. I och med det här, vi har ingenting att vara och skämmas för, vi är de starka på den här sidan, det är vi som kan vinna det här slaget ifall det ska vinnas. Så att jag tror att det här ju är bra för deras självbild, att man är, du vet, den här underdogen som kommer in och bara räddar det här samarbetet.
Men det han säger då är ju också att det är de här andra sänkerna i men det Tidö sa han som indirekt, är problemet.
Det sa han ju indirekt, absolut, i det här talet. De kommer inte att lösa det här, men vi kommer att lösa det åt dem.
Mm. Fanns det något moderat, liberal, kristdemokrat missnöje som du hörde i lokalen när du vandrade där igenom på Infracity?
Nej, inte direkt. Men det är tydligt att han målar upp en bild av att Sverigedemokraterna ligger ganska stabilt i opinionen och att de kommer ju göra ett bra val, medan de andra i samarbetet ligger mer pyrt till.
Men hur kan han vara så förväntansfull då, Olof? Är det så att han inte riktigt kan räkna, som var mitt alternativ 1?
Ja, men det är det här som är hans det är det här som är hans jobb ju. Det är det som är hela syftet med det här evenemanget var ju, att peppa upp åhörarna, och han har inget alternativ. Han kan ju inte gå dit och säga att nej, men hörni, det ser jävligt dystert ut. Vi skiter i den här valrörelsen och sen så satsar vi på om 4 år istället.
Han avslutar också sitt tal, eller han gjorde inte, men de som hade anordnat den här kickoffen avrundade ju hans tal med din favoritartist My E-Type och låten This is the way.
Tack så hemskt mycket.
Och då undrar jag, behöver inte Sverigedemokraterna bekymra sig lite mer ändå än så här?
Det är en av många otroliga låtar som E-Type har gjort. Jag vet att det här provocerar Olof något så fruktansvärt mycket.
Vilken är din bästa låt med E-Type?
Min favoritartist.
Vilken är din bästa låt med E-Type?
Avskyvärt, tycker jag.
Det varierar, men en återkommande är ju Russian Lullaby.
Du spelade den hemma hos mig en gång, vill jag minnas också. Bara så att vi är klara med det. Ja,
det är många jag känner som...
Vet du vad jag ska säga, My? Det var det bästa som hände den kvällen. Så att jag är faktiskt på din sida här. E-Type är kanske en skatt. En svensk skatt.
Ja, det tycker jag.
Ja, du har vänt mig, tror jag. Du har vänt mig. Skit i det. Behöver Sverigedemokraterna inte bekymra sig lite mer än att de bara, this is the way, Jimmy Åkesson är glad, våra siffror går minsann och det går så bra för oss.
Alltså egentligen inte.
De är så nära nu ju.
Ja, men han har ju rätt att det är ju inte Sverigedemokraterna som kommer att fucka upp det här om det blir uppfuckat. De kommer ändå gå ur det här ganska stärkta. De kanske inte kommer in i regering den här gången, men de har ju en sån otrolig tålamod, det här partiet. De har ju väntat i 20 år. De kan vänta 4 år till. Det är ju deras inställning.
De andra har släppt in dem i värmen.
Ja, och sen så tror jag det enda man kan, vad ska man säga, nosa upp av problem i det här och som har varit ett problem de här 4 åren, det är det som man kan kanske känna av lite när han säger så här, vi är ett team, vi är del av ett team, vi är del av en konstellation, vi måste kämpa för den. För det är inte självklart för Sverigedemokrater att man måste samarbeta med de här andra partierna. Och nu när de inte går så bra så tror jag att det finns ännu fler Sverigedemokrater som tänker så här, nu fuckar de upp det för oss. Nu är vi är liksom på toppen och de är dåliga och de irriterar sig på det. Och Jimmy Åkesson har tillbringat 4 år med att resa runt i landet och träffa Sverigedemokrater och försöka övertyga dem om att det här är rätt väg att gå. Det här samarbetet är bra för även Sverigedemokraterna. Det tar lång tid, allting som man vill blir inte av, man måste kompromissa. Och pratat jättemycket om det, för att den förankringen hänger väldigt mycket på Jimmy Åkesson. De tror på Jimmy Åkesson när han säger att de är ett team. Men utan Jimmy Åkesson så tror jag att Sverigedemokraterna inte alls är lika vänligt inställda till liksom det här tidiga samarbetet eller de här 4 partierna att de ska samarbeta.
Och det kanske talar för att de också hänger av de andra partierna. Det blir inget tidigt 2.0 helt enkelt om det inte blir någon vinst för den blå gula sidan, som de vill kalla sig.
Då kommer de ju omgruppera, och då tror jag att de kommer omgruppera på ett sätt som gör att Sverigedemokraterna får en starkare position i det samarbetet. Jag tror att om det inte blir tidigt 2.0, om de inte regerar de nästa 4 åren, då kommer inte Jimmy Åkesson gå in och ge en statsministerpost till Moderaterna nästa gång. Då kommer han ju gå in och säga så här, ni förlorade valet åt oss, nu är det vi som leder den här konstellationen om vi ska ha valvinst 2030.
Och var det den känslan du fick också? Att vi har varit snälla mot er nu i Moderaterna, men nästa gång är det Jimmy.
Ja, men det låter som en rimlig analys, men så långt gick de inte riktigt i den stämningen kunde man inte tolka av.
Inte ens de som satt och drack starköl?
Nej, jag tror att de är nog ganska inriktade på att köra på, och jag menar, mycket kan ju hända på fram tills valet. Visst, de ligger under blocket med väldigt mycket, men det finns ju ingenting som säger att det inte går att hämta hem det.
Angående Jimmy Åkesson vill jag också bara nämna den intervju som vår kollega Nelly Kronstrand gjorde med honom häromdagen på hans favoritrestaurang Garlic and Shots här i Stockholm. Han avslöjade en spännande detalj där i den här intervjun, Olof, om sitt första möte med Ulf Kristersson.
Han avslöjade väldigt mycket i den här intervjun, tycker jag. Han bjöd ju verkligen på sig själv. Det som du
han hade bland annat koffeintabletter i sin påse. Det tyckte jag var spännande.
Ja, och det här med att han dricker någon slags öl med vitlökssmak tycker jag också. Jag har aldrig hört talas om det. Det låter inte jättegott.
Men, nej, det gör det inte. Nej. Jag tror även att de har vitlöksglass där på Garlic and Shots, har jag hört.
Mm. Ja, men det kan jag nog tänka också.
Ja. Kan jag berätta?
Jag är ju helt emot vitlök. Ja. Det är äckligt.
Ja. För mycket
vitlök. Jag har också
vitlök.
Sett att det här Garlic and Shots, tidigare så var det lite av ett vänsterställe. Nu så har ju blivit en debatt här om huruvida är det längre, kan man vara där om man är vänster och så vidare. Det kanske har luckrats upp det stället.
Jimmy Åkesson berättade ju att han är där i princip, det var hans andra vardagsrum skulle jag ta.
Han har ju varit det i, hur länge har de suttit i riksdagen? I 16 år. Så har det här ju varit, och de bodde ju de hade ju liksom kansli i Stockholm innan. Jag tyckte det var intressant att han valde att avslöja att det här är hans favoritställe, för att det har varit så många år när de var hemliga med att det var här han alltid hängde. Alltså vi som jobbar med det här har ju vetat om det.
Jag känner inte till det, men...
Ja, men de har försökt liksom hålla det hemligt, och det var bara så intressant att plötsligt så var det så här,
Här är jag.
Här är mitt ställe. Mm,
precis.
Sen så sa de, har de ju också sagt att de har ju, han har ju något eget rum där han sitter. Så han sitter liksom inte ute bland folket.
Som kungen på Noppes.
Fast på Garden Shots.
Men det som var intressant i den här intervjun som jag tror att du far efter är ju det här att han drack 6 öl innan första mötet med Ulf Kristersson. Nu vet inte riktigt, det framgick inte exakt när i tiden det här första mötet var.
Nej, det ville han inte säga, tror jag.
Men första mötet är den där lunchen i så fall kanske.
Kan vara det, men man antar ju att det var ett möte då innan de tecknade Tidöavtalet, va?
Eller? Ja, men de hade ju den där lunchen i slutet av 2019. Han hade lunch med Ebba vid Almedalen 2019 och sen så hade han ju lunch med Kristersson på...
Ja, jag tänker att det var så tidigt.
Ja, jag vet inte. Men var det också, sa han inte också att det var 6 vitlöksöl han hade druckit? Alltså, så tänker jag, är det en härskarteknik att man kommer dit och bara stinker?
6 öl, det är också rätt mycket. Man måste vara rätt på kanelen då när man kommer dit och ska liksom göra ett bra intryck.
Hur kan en människa som vill ha och tillskansa sig så här mycket makt våga riskera att man inte bara ska trilla mellan stolarna där, alltså fysiskt, när man ska sätta sig ner bredvid Ulf Kristersson och har druckit 6 vitlöksöl?
Man skulle verkligen vilja se hur den här träffen fortlöpte.
De hade ju också i början en känt dålig relation till varandra som de har behövt jobba ganska mycket på, så att det kanske skulle förklara en hel del.
Det
måste ha varit väldigt nervös.
Komma full och stinka vitlök när man ska liksom första fina mötet.
Också till Ulf Kristersson som ju inte dricker särskilt mycket. Som brukar säga att han tar en öl eftersom Chusui Ulf Kristersson.
Precis, du vet ju exakt hur det är. Men alltså jag har ju försökt till exempel att bota flygrädsla medelst alkohol och vet ju att det kan ju så kallat backfire, och så kan det bli mycket, mycket värre. Och så sitter man 10 000 meter upp i luften och mår skit och är dessutom typ bakis. Så jag bara känner att det är ju en risktagar grej det här. Alltså det säger någonting om Jim Åkesson som person.
Verkligen, för det är också ofta så att man kanske sitter och tittar och tänker på, oj, vad uppfattas jag som väldigt berusad nu? Man blir liksom väldigt självmedveten på ett kanske inte så avslappnande vis.
Jag tänker att antingen var han så himla nervös att han var tvungen att göra det. Eller så var det en härskarteknik. För jag tänker, det är ingenting man gör ogenomtänkt. Det är ingenting att man gör så här, oj, jag råkade dricka 6 öl. Det måste ju funnits en plan, tänker jag. Jimmy Åkesson är ju en väldigt strategisk person. Han går inte in och gör någonting utan att han har tänkt ut vad det är. Han berättar inte heller det här utan att han har tänkt ut vad det här signalerar utåt. Så jag tror att det igen är en maktdemonstration att visa att han tar det på lite lättsamt, det här samarbetet, och han behöver liksom inte gå in och vara 100% professionell, för han har sitt klart på något.
Och han är väl också den enda partiledaren i Sverige som skulle kunna avslöja en sån här sak, och hans väljare tycker inte att det här är något problematiskt överhuvudtaget, eller skulle teckna alltså svärta ner bilden de har av Jimmie Åkesson.
Nej, det tror jag inte.
Han vet ju att han kan säga såna här saker också.
Absolut. Jag tyckte det intressantaste var det här med att han och hans fru inte äter mat tillsammans.
Han gillar stark mat och det gör inte hon.
Nej, men de är väl inte hemma så mycket tillsammans heller. Hon jobbar skift, han är i Stockholm på Garlic and Shots. Då blir det väl så.
Ja, alltså ibland kan jag stå hemma och laga 4 olika maträtter till
ja, ja,
så
snälla.
Att det är inga konstigheter.
Och katten ska dessutom ha specialkost. Det är ett härke. Vi går vidare och vi ska ta oss till den andra sidan av det politiska spektrat, åtminstone ideologiskt. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson ska vi prata om nu. Och här kan man ju ändå förstå de uppåtböjda mungiporna lite mer. Det går bra i opinionen, siffrorna visar helt rätt saker, och de senaste veckorna har Tidö haft det lite extra tufft. Till exempel har de fått backa om förslaget att kunna sätta 13-åringar i fängelse. Debatten om tonårsutvisningarna har gått hög, och den senaste SCB-mätningen visade då på ett enormt gap upp till oppositionen. Har Magdalena Andersson förtjänat att vara nöjd?
Nej.
Vill du utveckla ditt svar?
Ja, men som du sa här så tror jag att det handlar väldigt mycket om att det inte går så bra för tider. För att i opposition, som största oppositionsparti, så är de ju ändå inte särskilt tongivande i debatten. De är väldigt reaktiva. Och har varit länge. Så att jag tror att någonstans har de väl tänkt att om man håller huvudet nere så går det helt okej för Socialdemokraterna. Och det funkar säkert i liksom mellantider. Men när man går in i en valrörelse så kommer folk att börja efterfråga mer politik och mer kanske defensiv debatt. Och då tror jag att det kommer att dippa lite för socialdemokratin här när vi går in mot valet.
Och kanske lite mindre triangulering som du brukar prata om, att de egentligen kanske har bara närmat sig andra partiers politik.
Det, jag tror att triangulering, dels att det är världens sämsta och mest obegripliga ord för att använda. Det,
jag kopierar bara vad du säger.
Absolut. och sen så dels att det är ju, tar ju udden av den politiska debatten, och jag tror ändå att människor vill ha liksom mer ideologi och positionering när man går in i ett val och ska göra ett aktivt val vilket parti man ska rösta på. Då vill man ju veta så här, vad vill det partiet? Man vill ju inte veta, det här partiet vill göra exakt vad de andra partierna vill. Och det har ju varit Socialdemokraternas strategi under lång tid att ligga så nära tider som möjligt i alla de här avgörande stora frågorna, särskilt liksom hårdare tag och migration och sånt som man tänker att man förlorar på om man går åt något annat håll. Och jag är inte säker på att det kanske kommer göra tiden vinner valet eftersom det är så stort glapp, men jag tror att det kommer jämna ut sig ganska rejält här under sommaren.
Olof, vad har egentligen Socialdemokraterna gjort den senaste tiden för att kunna trona med ett sånt här stort övertag?
Ja, alltså det har ju, det är snarare vad de kanske inte har gjort. De har tittat på när den andra sidan har haft problem på olika sätt. Det har varit mycket problem med för Liberalerna. Det har varit folk har visat ett missnöje med till exempel migrationspolitiken då. De tycker inte att det har inte gått hem i stugorna det här med de här tonårsutvisningarna och så vidare. Nu senast så är det också med att Tidöpartierna har svårt att få igenom sina, en av de starkaste politiken med att man ska kunna sätta då 13-åringar i fängelse. Så att det har varit en hel del av den typen av motgångar för Tidöpartierna som då gör att Socialdemokraterna har kunnat sitta ganska lugnt och titta på.
Och det här med att sitta lugnt och titta på, My, du har ju pratat flera gånger om faran med att ha det här övertaget.
Jag och Magdalena Andersson har pratat om det.
Ja, precis. Alltså, det vill säga det är farligt att det går för bra också. Mm. Men hur stor är risken att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson liksom taggar ner för mycket, förlorar sin punch?
Alltså jag har ju in i det längsta tänkt att det här inte alls skulle bli en smutsig valrörelse, eftersom jag är en optimist. Obotlig har det känts kanske då och då, men dock. Och nu börjar jag känna att det finns saker som pekar på att det kanske blir värre än jag hade hoppats. Och jag vet att politikerna också hoppats på inte en så smutsig valrörelse. Sen lever de ju inte som de lär, så att det är ju, det kommer det nog inte bli. Men det är ju att Socialdemokraterna börjar då känna att de tjänar mer på att då hålla huvudet nere, inte vara så defensiva och liksom bara flyta med. Samtidigt som motståndarna nu då i tider börjar bli desperata för att försöka komma ut och försöka vända den här trenden att det går dåligt för dem. Och då tycker jag att det leder mer och mer till smutskastning, att man slutar prata om politiken och man börjar prata, handla om, eller börjar handla mycket mer om angrepp på personer, på varandra. Och det tänker jag skulle vara det sämsta scenariot som vi är i nu, alltså vi är på väg in i. Det bästa scenariot är ju två ganska jämnstarka sidor där det liksom ligger på kniven att man båda kan vinna och att man känner ändå någon slags vind i seglen från båda hållen. Så jag hoppas ändå på något sätt, alltså rent för vår skull. Nej, men att det här jämnar ut sig lite, Tidöpartierna, då inte SD lika mycket men de andra Tidöpartierna, att de kanske blir lite mindre desperata och aggressiva i sin approach och att Socialdemokraterna blir lite mindre passiva.
Men om man ska vara lite mindre passiv, finns det en plan då, tror du, Olof? Har de gjort en vad ska man säga, sista 3 månaderna planen? De vill väl ha lite sommarlov också, Socialdemokraterna?
Alltså utåt sett så ser det mer ut som att de räknar med att Tidö kommer förlora och då så kommer de ta den kluriga frågan efteråt, hur ska de då få ihop det här regeringsalternativet? Det framstår som att det är deras strategi.
Men vad ska de prata om de sista 3 månaderna?
Ja, det är den stora frågan. Så länge det går dåligt för regeringssidan så behöver de inte prata om så mycket annat.
Nej, det känns ju farligt.
Ja, det känns mycket farligt, för till slut så behöver de ju Men såklart, de ser ju också att Miljöpartiet ökar, Vänsterpartiet ökar. Det är en indikation på att folk, en del av väljarna i alla fall, vill ha en annan ekonomisk politik, de vill ha en annan klimatpolitik. Så att jag antar att de kommer att skjuta in sig på det.
Men jag hörde i en, det var någon undersökning som hade gjorts om vilka frågor där väljarna hade störst förtroende för de olika partierna. Och då var det välfärden för Socialdemokraterna, om jag inte missminner mig.
Brukar vara det.
Ja, och då tänker jag, är det så att man behöver göra ett jättestort, prata om ett jättestort välfärdspaket, eller att man behöver rikta in sig särskilt på det här då under de sista månaderna, My?
Jag tror de skulle förslag. Säga att de har gjort det.
Ja, men det där är också en analys som Ebba Busch har gjort. Hon har börjat prata mycket mer om vikten av välfärdsfrågor, frågor som attraherar kvinnliga väljare mer. Och hon gör ju den bedömningen att där ligger Socialdemokraterna mycket, har ett försprång, tidigare har varit för dåliga på det.
Men då kanske Socialdemokraterna också behöver öka takten i välfärdsfrågorna.
Kan man tycka.
Och prata mer om välfärd, ännu mer.
Till och med Jimmie Åkesson pratade om det här i sitt tal också. Det här är deras problem att nå kvinnor. Och sa så här, vi har ett problem. Kvinnor bryr sig inte om vår politik. Vi har tagit fram politik som, vad ska man säga, är felvinklad väldigt stort sett. Alltså de bryr sig om de här områdena, men de bryr sig inte om de delarna av de politiska områdena som vi har jobbat med. Och att vi måste också nå kvinnor. Vilket var intressant. Jag har ju alltid duckat det och sagt att de har jättemånga kvinnliga väljare.
Nu har det tänts en glödlampa ovanför Jimmie Åkessons huvud. Det är ju intressant.
Det har ju tänts för alla, och det är ju därför som Ebba Busch också är inne och pratar om det här.
För att men har det tänts för sent?
Nej, för att det här är de osäkra väljarna som kan förflytta sig. Man har ju, ser ju här potentialen att eftersom det är så många kvinnor på vänstersidan, så finns det ju möjligheter ändå att locka över kvinnor till högersidan.
Alltså, men borde de inte börjat satsa på det tidigare, menar jag?
Jo, Moderaterna skulle nog säga att de har försökt det en hel mandatperiod.
Jo, men återigen, vindkraft. Var det verkligen det vi ville ha mest? Ja, det är, nej, jag ska inte tjata om det där. Herregud,
nej, men det
samma
är det roligaste politiska förslaget jag någonsin har hört faktiskt. Ja.
Då får man repetera, så är det. Men vi såg ju Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson drabba samman i förra veckan i SVTs Aktuellt, och då handlade det om migrationsfrågan. Vi ska lyssna lite på hur det lät.
Varje gång Miljöpartiet har fått inflytande över migrationspolitiken så har det slutat i en total katastrof. Och varje gång som Socialdemokraterna har förhandlat med Miljöpartiet för att få regeringsmakten, så har man agerat utifrån Miljöpartiets taktpinne. Det vill säga, det kommer att gälla migrationspolitiken, det kommer att gälla bränslepolitiken, det kommer att gälla energipolitiken, det kommer att gälla skattepolitiken, det kommer att gälla på så många områden. Därför att det viktigaste för Magdalena Andersson och socialdemokratin, det är att ha makten till varje pris. Och det blev otroligt tydligt under den förra mandatperioden när man var beredd att sälja ut precis allting för att få statsministerposten. Och det kommer att se likadant ut nu igen. Och det är det som är den stora faran här. Nu har vi slagit in på en rimlig riktning för Sverige. Och den kommer att reverseras om Daniel Heldén blir energiminister eller Nooshi Dadgostar blir finansminister.
Låt Magdalena Anderssons regering svara.
Nu är ju inte jag den statsministerkandidaten i Sverige just nu som har sålt ut allt för att få vara statsminister, utan tvärtom, vi går ju till val som enskilt parti. Men jag kan ju konstatera att det var ju när vi satt tillsammans med Miljöpartiet i regering som det stora paradigmskiftet i en åtstramande riktning skedde. De var ju med på det beslutet. Och givet att det finns ett väldigt tydligt stöd i Sveriges riksdag för att ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige, så kommer den politiken naturligtvis att bestå. Men däremot, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talsperson har ju sagt att det här ventilen för tonårsutvisningar skulle man inte ha gjort om man var själva i regeringen. Så att det här att utvisa skötsamma tonåringar, det tycks ju vara någonting som Sverigedemokraterna faktiskt står bakom.
Hur olika vägar vill de här två partierna ta i migrationspolitiken? Ska vi reda ut det?
De är ju ganska samspelta på hur många då som ska komma till Sverige. Den stora Socialdemokraterna vill ha en lite mer generös politik än Sverigedemokraterna, som vill ha en mycket, mycket, mycket restriktiv politik. Men den stora frågan handlar ju då om hur man ska göra med de som redan befinner sig i Sverige. Och där vill ju då Sverigedemokraterna vill då kunna utvisa fler människor, och det vill ju inte Socialdemokraterna. En ytterligare skillnad är ju då att Socialdemokraternas samarbetspartier vill ju ha en mycket mer eller en mer human flyktingmottagande än vad Socialdemokraterna vill.
Och det är väl det Jimmy Åkesson ofta pekar på?
Det är det han inriktar sig på. Det är också det som hela tiden blocket inriktar sig på. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ju till exempel ha en solidarisk fördelning inom Europa då, där man ska ta lika stort ansvar, och det här vill ju inte Tidöpartierna och inte heller Socialdemokraterna i den utsträckningen. Deras politik går ut på att Sverige har redan gjort så mycket under flyktingkrisen, så att nu är det dags för andra EU-länder att ta ett större ansvar.
Det är intressant det här, tycker jag, med debatterna som förs mellan just Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson. För Ulf Kristersson är ju då den utnämnde statsministerkandidaten på högersidan. Det har ju Jimmy Åkesson också gått med på. Men är det ändå mellan Åkesson och Andersson som valet kommer att stå med?
Alltså i slutändan så är det ju ett val som handlar om SD igen. Alltså om man vill ha SD i en regering eller inte. Sen tänker jag att Socialdemokraterna har ju ändå, de har ju utnämnt då SD som sin huvudmotståndare. Och om man skulle liksom bryta ner den här strategin, så tänker jag att det kanske inte har varit den bästa strategin för Socialdemokraterna. Och det är för att det här är två partier som Socialdemokraterna tänker att man kan skrämma med SD. Men SD är ju liksom kraftfulla bara i sin storlek och sitt inflytande. Och Socialdemokraterna förstår sig på Moderaterna mycket, mycket bättre. Jag tror att det hade funkat bättre för Socialdemokraterna att debattera Ulf Kristersson, eller Magdalena Andersson att debattera Ulf Kristersson. De förstår varandra, de har tydliga konflikter, det finns en tydlig friktion mellan två statsministerkandidater. De känner de här partierna utan och innan, de har sysslat med den här dansen i liksom decennier, och det har man inte gjort med Sverigedemokraterna. Alltså Socialdemokraterna förstår sig inte på Sverigedemokraterna, och jag tror att det är mycket mer riskfyllt att ha den här strategin, eftersom man inte vet när man kan vinna och man vet inte när man kan förlora. Det hade de vetat med Moderaterna. Socialdemokraterna vet när man vinner en debatt mot Moderaterna, och de vet när de förlorar en debatt mot Moderaterna.
Det här är mer oförutsägbart.
Nu är det lite skott ut i rymden faktiskt.
Mm. Och intressant.
Jag tror också att man förstår sig på Moderaternas väljare mer. Alltså man har lite mer väljare som går in i varandra. Alltså om man vill vinna väljare över blockgränsen, så skulle det vara mycket bättre att debattera mot, ha den här debatten mot Moderaterna, där du kan vinna någonting. Mot Sverigedemokraterna vet vi att de har de mest trogna väljarna av hela väljarkåren, även om det har luckats upp lite. Röstar man SD så fortsätter man göra det. Det är liksom, det är ett sånt aktivt och tydligt val att bli sverigedemokrat. Så att jag tror att de har
tänkt
fel. Jag tror de har tänkt fel i den här strategin faktiskt.
Och i så fall så kommer det ju att drabba dem ytterligare, för jag såg att SVT ska ha debatter inför valet också i slutskedet, och då ska ju Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson debattera mot varandra, och så tror jag det var Ulf Kristersson mot Nooshi Dadgostar. Och det kommer ju vara då i slutskedet av valrörelsen.
Jag tror det är, nu är det väl kanske SVT som har bestämt det, men jag tror att Socialdemokraterna
att de kan förlora på det.
Har lanserat en strategi här som är dålig för dem.
Det är mycket intressant. Vem av Åkesson och Andersson borde oroa sig mest för den andras popularitet, Olof?
Jo, men det är ju Magdalena Andersson, eftersom de har ju tappat flest väljare då till Sverigedemokraterna, och det är de också som de senaste åren också har fightat, så man säger, alltså försökt locka samma väljargrupper, så att det är klart att det är de största hotet.
Tror du samma mig?
Ja, och att Åkesson har ingenting att förlora. Så att en person som inte har någonting att förlora har ju liksom en mer kraft, tänker jag på något sätt.
Och det sa till exempel Åkesson sa också det i sitt tal, att en strategi som de kommer ha nu i slutfasen här i valrörelsen är ju att försöka locka väljare i invandrargrupper där Socialdemokraterna traditionellt är starkast. Det är en strategi som de har haft tidigare. De målar ju upp en bild av då att om man bor i ett utsatt område, så det är ofta, om man är skötsam och så vill man inte ha problem som då en stor invandring har fått med sig, och de borde egentligen vilja rösta på SD än Socialdemokraterna. Så det är en strategi som Jimmy Åkesson kommer använda i valet.
Det blir en spännande fortsatt valrörelse, My och Olof. Vi hörs ju igen i Almedalen. Redan på tisdag den 23 juni kommer vår första podd därifrån. Och sen varje dag fram tills att kullerstenarna möglar igen av allt rosévin där på fredagen någon gång.
Tack. Ska vi upprepa också vad vi sa? Vi ska upprepa att om man ser någonting, hör någonting i Almedalen som man vill att vi ska
om Almedalen.
Prata om. Om man blir extra nyfiken på någonting så kan man bara mejla oss.
Gör det. podcast@aftonbladet.se. Tack för idag, och så alla som lyssnar, ha det fint. Glad midsommar i förskott. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.